välkomna alla hockeyälskare. Dags för ett nytt avsnitt med Hockeystudion och våran podd. Och eftersom det är en sån stor succé förra veckan så gör vi en favorit repris. Välkommen tillbaka, Kolan.
Ja, men tack snälla. Jättekul att jag fick chansen igen nu då. Så får väl hoppas att vi gör lika bra ifrån oss igen.
Folk var helt lyriska.
Ja, det kanske var lite väl starkt, men det är roligt att prata hockey.
Vad är hemligheten, Abis, tror du, bakom Kolans succé?
Ja, man undrar ju hur hans liv har varit efter den här veckan här. Om han liksom har kunnat gått ut i Leksand eller om det liksom har varit liksom tryck utanför för huset och liksom folk har vilja snacka med honom och sådär. Men ja, nej, det var så nära succé det gick att komma, tror jag.
Vem är störst i Leksand nu? Björn Hellqvist, Tusse eller Kolan?
Vem ska svara
på
det?
Jag säger väl Kolan ändå. Jag är i partymålet där, men jag säger väl Kolan då i alla fall.
Ja, jösses. Ja, det tror jag inte. Va? Jag ligger nog i lä på de där andra.
Var inte blyg nu.
Bra jobbat. Du gjorde ett första rejält intryck i poddsfären, så vi kör väl på. Och jag tänkte vi skulle inleda med att prata om hockeyallsvenskan, för nu startar ju slutspelet. Det är 4 kvartsfinaler som startar den här veckan när ni lyssnar på det. Och jag ska dra igenom lite vilka paren är som möts i inte första omgången, för vi har ju spelat åttondelsfinaler. Men vi har Timrå AIK, Karlskoga Västerås, Björklöven Mora och Södertälje Västervik. Om vi börjar med superfavoriten Timrå mot AIK då, som har kvalat in i kvartsfinalspelet. Hur tror ni det går där?
Jag tror på Timrå.
Det gör jag också. Jag har svårt att se något lag som kunna rubba Timrå. Det enda som kan skälpa dem är nästan de själva i det här fallet.
Blir det en lätt resa för Daléns gäng, eller tror ni på en tuff resa?
Ja, men det är ju lite speciellt upplägg. För det första, det är 5 matcher, bäst av 5. Man har spelat 2 hemma först, och det är laget som är högst placerade i serien. Så det är klart att det gäller väl, man vill väl helst vinna de där 2. För det är klart, nyper AIK en match där, så ska de ju spela 2 matcher i Stockholm sen. Så att det är ju klart att det kan bli nerver i det. Jag tror inte det blir nog ingen enkel resa, men hyfsat bekvämt ändå.
Jag tänkte jag skulle sjunga ramsa. Är ni med på det?
Jajamän, kör på. Jag är van.
Det är dumt att möta välja Gnaget. Dumt att välja Gnaget. Kommer du ihåg den, Kolan?
Nej, när var det? Sjöng de den när de mötte HV?
Det var när HV71 i en kvartsfinal råkade ut för AIK. När AIK hade hyfsat kommit tillbaka till SHL, och jag tror Viktor Fast stod i AIKs mål. Jag tror du var med på den HV-tiden, men det kanske
Nej, det var ju faktiskt därför jag kom dit, för de gjorde ju stor ställning efter att det där inträffade, så då fick jag chansen. Så då, vi får väl tacka AIK då.
Men i det här fallet är det så att Timrå har valt AIK. Vad säger ni om den processen? Är det någonting som ni skulle vilja se kanske även i SHL, att lagen 1-3 får välja motståndare?
Nej, jag tycker inte det. Det är så mycket media som vill prata om att den valde den. Jag tror inte att det spelar någon större roll. Du måste ju välja ett lag när man har alltså den processen. Men jag hade hellre sett att man bara får Timrå vann serien. Men de får det sämst rankade laget, punkt slut.
Jag tycker det blir lite mer kittlande när man har ett val. Jag kommer ihåg det här, vi har tjatat om det förut, Abis, när var det här för massvis år sedan, när det var på Järnhovs isstadion, när det var i Kanal 5 som sände slutspelslottningen eller slutspelsvalet, när tränarna åkte fram till varandra. Tränarna stod på skridskor och åkte fram till varandra och valde en kombatant. Det tyckte jag var bra tv.
Ja, det hade nog varit svårt att få till idag, tror jag faktiskt. De bjöd lite mer på sig själv då. Men sen vet jag inte med hockeyallsvenskan. Jag vet inte, var det en tillfällighet, tror ni, att de valde egentligen efter tabellordning? Var det för att inte ge någon motståndare någon extra tändvätska, eller var det bara att de kände verkligen att den motståndaren passade oss bäst?
Ja, men om vi börjar med Timrå AIK, så är det ju så att Timrå har ju alltså piskat på AIK rejält i 3 matcher. 5-1, 8-0, 4-1. Så jag tror att det var no-brainer, och haft en väldigt bra känsla mot AIK. Jag tror det var no-brainer för Fredrik Andersson och Kent Norberg vilket lag de skulle möta. Jag tror ibland så kanske man vill ha en gynnsam resa, det vill säga logistisk resa i slutspelet, och när man kan välja nu så kanske man väljer hellre att åka till Stockholm för Timrå-gänget än åka kanske ner till Västervik då. Så det tror jag kanske hade en liten inverkan, men jag tror känslan, och Timrås känsla mot AIK måste ju vara det här kan vi inte förlora. Nästa kvartsfinal är BIK Karlskoga mot Västerås.
Jag tror jag säger att Västerås kommer gå vidare. Jag är ledsen att behöva svika mitt gamla lag, men jag tror Västerås slår ut BIK Karlskoga.
Vad skönt där. Då slapp jag sticka ut, kände jag. För jag kände att jag har så tråkigt tips. Men då har ju Kålan liksom valt en outsider. Så då står jag fast vid Karlskoga då. Jag är ju, du känner ju mig, Thomas. Jag är ju ganska så där, gillar att spela safe.
SVT morgonsoffa kan man säga.
Ja, men nu blev det ju inte så då. I och med att vi har en ska inte säga gäst. Men som vågar sticka ut lite.
Inbördesmöten i vinter är 2 segrar för Västerås och 2 segrar för Karlskoga. Varför tror du att Västerås skräller då?
Jag tror ändå på något sätt. Nu blir det lite skillnad när det inte får vara någon publik där. Men man vet ju från tidigare år vilka matcher det blir när det är Västerås och Karlskoga. De hatar ju varandra verkligen.
Är det så? Men Örebro då och sådär, är det inte värre med Örebro eller?
Ja, men alla lag hatar ju Karlskoga, så det spelar nog kanske ingen roll. Okay. Så men jag vet att det var ju redan på min tid där, så var det Västerås, då var det krig.
Hur långt är det mellan städerna eller kommunerna kanske ska säga?
Ja, det kan inte vara så långt. Nu fick jag en svår fråga.
Du kommer väl från Lindesberg där, det är väl mitt emellan där.
Ja. Men kan det ta lite mer än en timme eller sånt där? Jag kommer inte ens ihåg vilken väg man åker.
Jag tror att det är E18 hela vägen. Ja, den går väl från Stockholm till Oslo, så den åker väl förbi både kanske Västerås och Karlskoga. Om jag kan min logistik rätt där, när man åker västerut från Stockholm. Karlskoga har gjort en extremt bra grundserie. Borde inte de passa egentligen att vara ett slutspelslag? Det vill säga när de får tugga och gnugga och strida och böka och stöka i liksom 3, 4 eller 5 matcher mot samma motståndare. Komma under skinnen på Västerås killarna. Borde det passa dem perfekt, Abris?
Jo, det är väl lite grann det jag bygger med tipsbox. Jag tycker väl att de har varit rätt stabila. Eller de har varit stabila, skulle jag vilja påstå, under hela säsongen här. Det är inte så många lag i Allsvenskan som kan skryta med det. Inte ens Björklöven, eller allra minst Björklöven kanske man ska säga. Men Karlskoga och Timrå har ändå stått för stabilitet, tycker jag, uppe i toppen där. Och jag tror att över 5 matcher så tuggar de ner Västerås. Jag har inte riktigt fått den där pulsen av Västerås i år faktiskt. Jag tycker det har haltat högst betänkligt där och haft lite otur med skador och sjukdomar. Inte minst där med covid på Hilding och någon till och inte riktigt fått till värvningarna heller kanske. Så nej, jag står fast vid Karlskoga.
Sen kommer ju också med Västerås med en vinnande trend in i den här serien, eftersom Västerås och AIK gjorde processen kort med sina motståndare i play-in eller åttondelsfinalen då. Om det har någon inverkan eller inte, det får vi se. Facit har vi om en vecka. Tredje kvartsfinalen är Björklöven mot Mora. Per Kente versus Johan Hedberg. Och den här kvartsfinalen, om det är någon kvartsfinal jag vill åka på, så är den här. Det kommer bli ett krig. Men hur går kriget?
Då tippar vi det först nu då. Jag säger Björklöven vinner. De måste nästan göra det. Alltså, annars är det ju ett gigantiskt fiasko om de skulle åka ut i kvartsfinalen direkt. Så att jag tror ändå att med kniven mot strupen, de avslutar ju också serien bättre än vad de har varit under säsongen där. Så att jag säger Björklöven.
Ja, jag kan bara instämma. Jag tycker Björklöven är efter Timrå det bästa laget. Jag tror att det kommer vara de som spelar finalen till slut.
Jag har ju följt lite de här matcherna i vinter. Det började ju i höstas, om ni minns rätt här, när det blev 8-4 till Mora uppe i Umeå. Ni kommer säkert ihåg vilken match jag syftar på. Det har varit ett jäkla hallabaloo efter den här matchen. Eller under matchen, där man stoppade spel och allting. Och jag tror Björklöven tog ledningen och sen bara kom Mora och gjorde mål på allting. Och Björklöven gjorde inte mål på någonting. Och jag vet att de här matcherna, det var en stökig match. Och jag vet att de andra matcherna har varit lika stökiga. Och jag vet att Hedberg, då, huvudtränaren i Mora, och Per Kente då, ja, Umeås gud, hockeygud i alla fall, har munhuggs rejält. Enligt uppgift så har Kente bett Johan Hedberg och, vad ska man kalla det för, fara och flyga kan jag säga. Fast han sa inte de orden, han sa ha mycket tyngre ord. Så här tror jag att här kommer det bli grishockey. Och jag såg också att Johan Hedberg gick ut på Moras Instagram och sa något sånt här att ett lag med så här hög spelarbudget som Björklöven har, de kan inte förlora. Ni hör, den psykologiska krigsföringen har ju börjat.
Ja, det, jag tycker det är underbart.
Men jag måste stanna lite här. När det blir så här, vilken taktik tycker du att man ska ha som lag, ledare och tränare inför ett slutspel? Ska man vara så här ursvensk och säga, oj det här blir roligt, vi får se, bästa laget vinner? Eller ska man göra som Hedberg, vässa kniven, puff, trycka på Umeå och liksom bara slänga på allt favoritskap på motståndaren? Eller vilken taktik kan man ha? Vilken har du känt varit bäst genom åren?
Jag tycker väl kanske att det beror lite på vart man kommer ifrån. Som vi tar nu Björklöven, de är ju favoriter här. Det är ju, de har ju satsat hela året på att ja, men de ska ju upp. De har ju en trupp som ska kunna gå upp. Därför tycker jag att Johan gör ju helt rätt och lägger över allt favoritskap och allt tryck på dem. Mora har ju gjort en fantastisk säsong. Och de skulle mycket väl kunna ställa till ordentliga problem för Björklöven.
Men om du har varit Alexander Deilert då i Björklöven och så läser du vad Hedberg skriver då, eller tycker, ja, bryr du om det?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror inte att man... jag menar, de känner ju själva att de vill ju vinna den där serien och ta sig vidare. Så jag tror att man lägger, som spelare lägger man inte så stor vikt på det. Det är ju mer bara kanske att som i Moras fall, att Johan försöker pumpa in i dem att vi kan ta de här. Vi lägger över trycket på dem nu och sätter lite... Man tror att man sätter press på det andra laget, men jag vet inte om det riktigt är så i själva verket.
Vad mer för tricks kan man använda under en sån här, liksom, ja, under en sån här serie och inför en sån här serie? Vad mer kan man göra? Vi hade ju nog väl någon klassiker mellan Luleå och Frölunda där det var grus i gången ut till isen och sådär. Sen kan man väl jäklas lite med omklädningsrummet, att man delar ut ett litet omklädningsrum och sådär. Vad finns det mer för tricks där ute? Ordet är fritt.
Ja, kommer du ihåg när vi åkte ner till Jönköping och skulle mäta bortalagets zon? vi fick tips om att...
Dra den är underbar.
Ja, nej, det var väl den här laddade finalserien mellan HV och Djurgården, kan det ha varit det, 2010? Är det så länge sedan?
Ja.
Ja, det kan vara 11 år sedan.
Jag vet att vi fick tips då, säkert från en stockholmare.
Ja.
Att HV71 hade minskat isytan, bredden, för att få fördelar. Så vi skickade väl ner två torpeder till Jönköping, var det inte så?
Ja, vi var ju på så här Ramirent eller vad det hette och hyrde någon sån här mätutrustning typ och skulle jag mäta. För det tipset var ju att blå linjen, alltså att zonen som HV anföll i två gånger per match då var större. Att man hade flyttat ut liksom blå linjen i den zonen där och på så vis då hade mera space där att hålla på och greja. Så att, men det stämde ju inte. Det var ju klockrent.
Vad sa vaktmästaren när du och var det du och Jimmy Wikström,
ja,
eller du och Bardell, eller
vilka? Ja, jag tror det var Jimmy Wikström, ja, och jag fotografen där. Nej, de var skeptiska. De tyckte väl kanske inte om att vi var där. Vi försökte väl att liksom trixa bort dem så att de inte skulle. Vi ställde ju ner någon sån här laserinstrument på blå linjen där och höll på mätte och greja och så där. Det var mycket sånt där. Ja, det var ju, men det stämde ju inte i alla fall. Så att HV körde med öppna kort där. Så det var inget försök till att trixa.
Vad har du för slutspelsminne med tjuv och rackar spelkålan?
Ja, men jag kommer ihåg, jag tror att det var när jag spelade i Timrå. Och vi mötte HV då i kvartsfinal. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur det började, men det var någonting med de här. Alla lagen håller ju borta lagen med en eller två cyklar som man kan värma upp på. Och då tror jag det var så att våran cykel var så fruktansvärt dålig. Den som vi lånade ut till HV71 när de kom upp till oss. Så när vi kom tillbaka till Jönköping och skulle spela, då hade de ställt in en vanlig cykel till oss. Ingen sån här monark, utan en helt vanlig damsnurra stod där inne.
Ja, men det är bra. Ja. Och jag kan ju tänka mig också hur han kommer, ni vet vad jag menar, va? Tjuren som hjälper HV71 där, om han är lagledare eller, ja, eller materialförvaltare.
Han är vaktmästare, va?
Ja, han är vaktmästare, med honom bråkar man inte med.
Nej, och sen har du ju Dammis där också, materialen.
Ja, Dammis är ju en riktig, ja, han kan ju bli riktigt sur. Så Det är säkert han som gjorde det där, skulle jag tro.
Jag har sett honom slänga iväg några pastarätter till motståndarlagen. Han sa, här får ni för skiten ni gav oss senast. Och så slängde han rätten där bort mot motståndarlagens omklädningsrum och så vidare. Så att det finns ju, det är ju så att man ska ju hjälpas åt egentligen med mat och fix och tricks och ja, som du säger, cyklar och sådär. Men ni torskade ju mot HV sen, så att det var, eller gjorde ni inte det, eller slog ni ut HV? Var det året som, eller hur var det där när skenan gick sönder på en spelare också?
Nej, det var tidigare, men det här året vann HV.
Okej. Vi har en kvartsfinal kvar i det hockeyallsvenska slutspelet. Det är ett slutspel i år, inte en slutspelserie och ingen allsvensk final, utan vi har ett klassiskt slutspel precis som det är i SHL. Och det är Södertälje och Västervik som möts.
Jag går väl först här då. Jag har Södertälje. Jag tycker de har spelat bra hela året. Så jag tror på dem, även om Västervik har överraskat alla. Så tror jag inte att de har någonting i slutspel att hämta.
Nej, jag får vara tråkig nog och säga Södertälje också. Även om Marmen Lind kanske är seriens bästa målvakt, va, och kan ställa till det. Och Västervik gillar väl det här läget naturligtvis också. De gillar att slå underläge. Och det känns ju som att de gör det här också. Men jag tror ändå Södertälje lite starkare vilja av att liksom ta sig vidare. Så att jag säger SSK.
Inbördesmöten i vinter så leder, eller höst, vinter, vår ska man väl säga, så leder Västervik med 3-1 i matcher. Och man coachas ju av Mattias Kalin. Och man spelar en hockey som är sjukt tät och man ger knappt några målchanser till motståndarna. Det jag funderar på i den matchen, det är väl lite så här att jag undrar hur man tänker Västervik egentligen. Nu ryktas ju om att Kalin ska upp till Modo, eller inte rykten, det finns liksom bekräftade uppgifter att Modo vill lösa honom. Jag bara tänker på framtiden. Tror man verkligen att man ska gå upp? Är man verkligen här och tror att ja, men vi kan gå upp till SHL? Vi har en hall som är SHL-kompatibel. Vi har en marknadsekonomi som är SHL-kompatibel. Jag undrar om man verkligen tror på liksom helheten. För det måste ju vara livsfarligt när man går in i en sån här slutspelsserie att, ja men vänta nu, är vi verkligen här för att vinna, eller är vi här bara för att ha lite kul och sen ta fram golfklubborna?
Ja, det är ju frågan man bör ställa sig kanske med Västervik. De har ju ingenting att hämta när det kommer på alla de där punkterna som du säger. Men samtidigt så kan de ju spela extremt avslappnat och bara spela för att det är kul. Och då brukar man kunna ställa till en del problem.
Ja, vi får se. Nu börjar också ångern på allvar. Ja, den kanske började redan när åttondelsfinalen började, eller att den här förlorarfinalen i Hockeyallsvenskan startade mellan Väsby och Kristianstad. När vi ändå pratar om Västerviks tränare, framförallt Mattias Kalin, så måste vi komma in på Modo i samma serie i Hockeyallsvenskan. Det händer saker i Örnsköldsvik i stort sett varje dag. Det senaste är att sportchefen Fredrik Lader väljer att kasta in hatten, eller tvingas kasta in hatten, eller i alla fall så väljer man att berätta utåt att ett gemensamt beslut att Fredrik Lader lämnar Modo om en månad, och det nya lagbygget och tillsättande av tränare ska ske av en ny sportchef eller en ny ledning. Vad kände du när du fick höra det här, Abris?
Jag tror inte att de vill ha kvar Glader, om jag ska vara helt ärlig.
Varför då?
Nej, men jag tror inte alls man är nöjd med sportsliga utfallet överhuvudtaget. Och det har ju varit en cirkus med värvningar och diverse annat här under säsongen som inte har med utlåningar, som inte har fått bli av och sådana saker. Så att det har ju varit för mycket cirkus runt det där. Sen är det ju inte bara hans fel, och jag vet inte riktigt med Modo. Jag menar, vi har ju hört att Johan Widerbro, klubbdirektören, gärna vill ha med ett finger med i det mesta, va? Och jag reagerade ju väldigt starkt på när de gick ut och berättade att Villeniemen ändå som tränade laget från början, att det var liksom en ren rekrytering från styrelsen då och klubbdirektör, där Glader inte kunde ta något ansvar för det, och det tycker jag är otroligt märkligt. Det är väl en sak att styrelsen måste godkänna en tränare, men att det bör vara sportchefens namn som förs fram, tycker jag. Jag trodde det var ett sätt att skydda Glader för att liksom misslyckandet med Niemen, men det jag hör är ju liksom att det var ju verkligen så som de sa då. Och det är ju samma med det här nu med Kalin, att det har ju tydligen också skett då, liksom bakom ryggen på Glader, och då finns det ju ingen anledning att ha en sportchef, tycker jag.
Nej, det jag hör om Kalin, det är att det finns en outklausul som kostar 200 000 för att lösa honom. Och Modo alltså bett Västervik att de vill köpa loss honom helt enkelt från kontraktet. Kolan, tror du Kalin, eller tycker du att Kalin är rätt person att föra Modo in i framtiden?
Ja, men det tror jag ändå. Han är väl därifrån också, vad jag har förstått. Är han inte det?
Absolut, absolut. Ja. Han var en jättetalang i ishockey som tyvärr åkte på en skada. Och jag vill inte säga att han skulle bli lika bra som många av de här stora killarna från Örnsköldsvik. Men det är en övrigspojk som kunde blivit riktigt bra på ishockey.
Ja, ja men precis. Jag tror ändå att han har ändå haft några år på sig nu och tog väl Västervik från division 1 eller var det till och med division 2. Men han har ju varit med länge i Västervik och visat att han över tid är en bra ishockeytränare. Så absolut, jag tror att det är ett bra steg för han och det är nog en bra rekrytering för Modo också.
Ja, vi får se. Kan inte vara risken så här, Abis, att du vet Kent Norberg, han funkade i Timrå, funkade inte i Frölunda. Kan det inte vara så att Kalin funkade ju inte när han var i Mora. Det var ju en chock efter Jeremy Colleton. Kan det inte vara så att Kalin funkar i Västervik, små medel. Det är en, det vill säga han får göra lite som han vill. Funkar det i stora Modo?
Nej, det behöver du inte göra. Det är ju precis som du säger, att det kan ju vara perfect match med Kalin och Västervik. Det är en ganska liten klubb, inga större förväntningar på egentligen allt. Allt är egentligen positivt det man gör. Så att det är klart att det är en helt annan sak att komma till Modo, som dessutom då kanske inte har varit optimalt styrt de senaste åren heller. Och något vi vet så är det ju att större klubbar där det är rörigt på sidan om, det spiller ofta, väldigt ofta ner på det sportsliga också. Så att det kommer att bli något helt annorlunda för honom. Sen verkar det ju som att han vill gärna till Modo. Det är ju lite unikt att man har en klausul. Som jag förstod så var det bara att det är en klubb han kunde gå dessutom. Det var till Modo han hade en öppning. Och det är väl, annars brukar det vara till en liga eller till en högre serie eller någonting sånt där som man har out. Men som jag fattade så var det ju Modo han hade en out för.
Så förstod jag det också.
Ja.
Det måste vara den enda outen som i alla fall är i tabellen, att man har out till en sämre klubb.
Ja. Har du haft en out-kolam till en klubb bara sådär bara?
Nej.
Jag ska till Lindesberg.
Ja, precis. Vad heter han? Falk ringer. Då kommer man.
Det finns många händelser i hockey-Sverige den här senaste tiden. Men jag tänkte att jag skulle läsa upp lite resultat, så får ni fundera på vad Ros konstiga och knepiga hjärna tänker på. 1-2-0-3, 1-2-3-5, 2-3, 3-4, 4-5, 2-3. Vad är det här för något? Är det numret till brandkåren i Sorsele eller vad tror ni att det är för något?
Luleå.
För mycket mål för Luleå, var det inte det eller?
Nej, det var det exakt Luleås förlustsvit var det.
Fan, jag tycker ja.
Du säger, kolan har koll.
Jag tänkte Luleå först, men så hörde jag 4-5 och sånt här. Så tänkte jag, det är inte Luleå, men det var ju mot Djurgården vart det 4-5, det stämmer det. Ja, så att, jag tyckte det var lite för mycket mål, för jag satt och kollade lite på Luleås målskillnad på de åtta matcherna. De hade 16-27 och det är ju inte direkt så att det är jättemycket mål åt varken ena eller andra hållet.
Bulans gubbar, eller Bulan Boys, har alltså 8 raka torsk. Vad händer, Kolan?
Ja du, det är lite som vi sa innan vi började där, att det ska inte kunna hända när man har Bulan som tränare. Han står väl där med piskan och manar på dem. De har ju ett otroligt bra lag. Sen, det kanske är allmänt känt att jag inte är någon Luleå-älskare. Jag tycker de spelar tråkigt och allt möjligt, så ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men
är de tråkiga att spela mot också, eller?
Ja, det är de, för de jobbar ju så hårt och man får inga lägen, så de är ju bra, det är ju det som är grejen, det är därför det är tråkigt också. Men matchen igår, de har ju en del oflytt, de har väl en 3 eller 4 puckar som är i ribba och stolpe, så de hade likväl kunnat tagit poäng igår.
Ja, nej, men de har ju hamnat i, alltså det är ju inte så att de klappar ihop och förlorar stort och sådär, utan de brukar ju vinna sina matcher med 3-2 i snitt ungefär, alltså 3,5-2 om man tittar på ett snitt på tabellen. Nu har de ju, det är precis tvärtom, nu har de liksom förlorat matcherna med snitt 2-3 och Ja, vad är det som gör att det väger över? En sak är väl, dels tycker jag inte att försvarsspelet och målvaktsspelet har varit så där Luleå-kompatibelt. Och det skallrar väl de här insläppta målen som är ett mer än vad de brukar släppa in. Minst ett mer än vad de brukar släppa in. Och sen har de ju inte riktigt spetsen heller för att, tycker jag, vara med bland de absoluta topplagen. Just med att man har tappat både Emanuelsson och Illomäki. Så att Petter då, som är långt skadad, och Illomäki som gick till HV, så ser det lite tunt ut offensivt. Och det kanske också skallar av sig målproduktionen. Gör du två mål per match är det ofta tufft att vinna.
Jag noterar lite interna poänglidan. Topp fyra där är ju Klasen, Gustafsson, Turveinen och Nils Lundqvist. Det är alltså två backar på topp fyra. Det tycker jag är lite knepigt. Det är väldigt många forward som producerar men inte producerar jättebra. Det tyckte jag man såg också på matchen här senast mot Leksand. De har inte riktigt det här självförtroendet, så att säga. Liksom då. Och Klasen kanske har blivit lite synad också över årens lopp. Man kanske lärt sig lite hur Luleå spelar och vill spela. Och det kanske är laget som har blivit lite sönderläst då. Kommer de kunna studsa upp nu inför det här slutspelet som kommer? För dit kommer de att komma. Antingen till topp 6, kvartsfinal direkt. Eller så en åttondelsfinal. Finns det någon ljusning? Nu vet jag inte vad senast det är med Erik Gustafsson. Han åkte ju på en tackling från Fredrik Forsberg. Och lämnade matchen i lördag. Så jag har inte läst det. Jag har inte uppdaterat med hur det gick för han då. Och är han borta så är det inte så bra för Luleå. Killarna. Men ser ni någon förhoppning att det kan vända?
Men jag tycker ändå det från matchen man såg igår, som jag sa, de hade ändå fyra ramträffar, så är det en vanlig kväll när det inte är sju raka torsk, då kniper man säkert poäng i en sån match. Nu är det ju lite som det, och när det går extremt tungt, det vet man ju själv, då man greppar ju klubban ännu hårdare, och alla de här skotten som är så nära att gå in, man ser att den slinker ut eller den tar i stolpen, det tynger ju så psykologiskt på en. Men jag tror ändå att Luleå kommer kunna vara med där i slutändan. Sen tycker jag inte man ska, jag vet du sa att Lundqvist och Gustafsson låg med högt i poängligan bland, ja, men sina forwards där också. Ja, det är ju kanske ligans två bästa backar, så det är inte så konstigt att de är med i toppen, för de är fruktansvärt bra båda två.
Det är ju det med Luleå också, att du vinner ju oftast poängligan på 28-30 poäng, där det är ju inget som levererar stort, utan det är ju många som är med och bidrar. Och det är klart att tappar du några poäng på varje spelare, så blir ju de också väldigt, väldigt sårbara. Det är väl lite grann det man har känt har hänt. Det är ju inte så att det är tre man som har superfloppat nu de här sju matcherna, men det fattas några poäng på några. Connelly har slutat producera där, Isak Brännström gör inte så mycket poäng och så att de är lite sårbara när de, i och med att de ofta vinner, när de har vunnit mycket så har de vunnit väldigt tajt också. Det har ju aldrig varit att de vinner med 7-1 speciellt ofta, utan det är liksom ett mål hit eller ett mål dit.
Till att komma in lite på tränaren. Thomas Bulan Berglund gör sin åttonde säsong som head coach eller assisterande i Luleå. Och Thomas Berglund är en personlig favorit. Jag har aldrig varit med om en hockeymänniska som är så oerhört engagerad inför matcherna, under matcherna, efter matcherna. Det sprutar av energi, av åsikter, tankar. Han är alltid närvarande och så vidare. Men som jag har förstått så är han väldigt noggrant och orkar vara på spelarna. Det vill säga, kör man en backhand istället för forehand, eller åker man vattenskidor lite eller glider i mittzonen, ja, men då berättar han det och så visar han på video. Titta här vad du gjorde. Vi vill gärna att du maxar din hemåkning och så vidare. Kan det bli så här effekt? Du kan börja svara, Kålan, att man efter några år inte orkar höra tjatet. Precis som en jobbig flickvän.
Jag vill inte tro det. Jag tycker det är lite samma. Luleå hamnar lite samma som Frölunda. De har också haft samma tränare väldigt länge. Och en tränare som ställer höga krav. De flesta i den här omgivningen, de vill ju vara i de här föreningarna där det ställs höga krav. För att de har ju störst chans att vinna i slutändan. Går du till en förening där det är inte så noga om du åker vattenskidor i mittzonen, det är inte så noga om du slänger in en backhand framför mål och det blir kontering, de lagen kommer ju aldrig att bli framgångsrika. Så jag tror ändå att de flesta spelarna köper det här, för att man vill vara i en vinnande miljö. Och över tid så är det här som fungerar. Då måste man vara på varandra.
Ja, nej, men det är klart att den här miljön som är jobbig, den bränslet i den miljön är ju också segrarna på något sätt. Alltså det finns ju inget som är så bra för energin som att när du vinner matcher, då orkar du egentligen hur mycket som helst när det gäller gnat eller tjat eller backchecking eller forechecking eller vad det än är. Det som blir tufft, det är ju när man inte får den där boosten av att vinna och ligga i toppen. Men samtidigt ska man liksom göra alla de här sakerna. Det är väl där det kan finnas en liten problematik, kan jag tro. Samtidigt är det ju ganska, jag menar, Luleå har ju stort sett samma lag som förra året som gjorde rent hus i grundserien. Det är väl Emil Larsson och Komarek som har försvunnit och man fått in Linus Glasen istället då. Så att man inte liksom levererar lite bättre under grundserien här, det är överraskande faktiskt. Och att Luleå förlorar 8 matcher i rad, det känns som att det finns ju inte.
Vi får se vad som händer. Det blir en spännande vecka också i SHL. Den kommer ju avgöras här den här veckan, både bottensid och vilka lag som hamnar topp 4, topp 6 och även får spela åttondelsfinaler. Ja, grattis ni som lyssnar på podden och även Kolon Abris. Quizzen är tillbaka. Tänkte inte att vi ska köra på spåren-temat, utan det här blir det rena frågor. Jag förväntar mig sms från Kolon Abris. Kom ihåg att inte skicka nu i vår sms-grupp, för då ser ju eran kombatant vad ni har svarat. Utan skicka direkt till mig privat. Kolon tips. Abris skickar iMessage via datorn. Det går blixtsnabbt. Nu är det visserligen ingen snabbhetstävling, men bara så du vet, det har han som taktik. Googling är givetvis så förbjuden så det bara finns. Får jag veta att ni har googlat så kommer jag klippa fingrarna av er. Har ni något frågetecken gällande reglerna? Jag ska bara förtydliga. Om det är ett namn som jag eftersöker, så det är helt okej om ni stavar lite fel eller bara stavar efternamnet. Det är den som jag förstår att ni syftar på som ni kommer få poäng för. Comprende?
Ja.
Jajamän, kör på.
Ja. Fråga nummer 1. Just nu, när vi spelar in det här, vem leder poängligan i SHL? Får svar från Abris.
Nej, eller chansa.
Och får svar från Karlsson. Fråga nummer 2. Vem i SHL har just nu blockat mest skott? Jag kan säga att du hade fel på första, Abris.
Tack för det. Det stärkte upp självförtroende. Jag går bara tack. Inget bättre för att jag sitter och funderar.
Nu har jag fått svar från båda. Vi tar fråga nummer 3. Vem i SHL är just nu mest utvisad? Jag kan avslöja att det är 100, exakt 100 utvisningsminuter.
Husligan har man alltid koll på förut. Nu känner jag att jag inte har en aning faktiskt vem som är mest utvisad.
Vi har fått svar från Mattias Karlsson.
Det är snäll liga nu.
Och vi har fått svar från Hans Abrahamsson.
Ja, det var dåligt.
Abris, jag måste bara säga, du har inte ett rätt hittills.
Nej.
Jag tror inte jag har så många här.
Nu kommer en musik. Abris, nu kommer en musikfråga.
Äntligen.
Ja, jag vet att du älskar musik och det här handlar om Jonte Dahlén. Vilken line-up-låt har han skriver in på hemmaisen? En favoritlåt som jag har, som jag ofta sjunger när jag är på fester och sånt där.
Nej, jag chansar bara.
Vi har fått 2 svar från Abris och Kolan. Den ena känner jag inte igen, men det kanske vi kan avgöra sen. Sista frågan. Vilket SHL-lag har bäst boxplay enligt statistiken? Och då tänker jag på boxplay-procenten. Abris har svarat. Kan säga att du har redan vunnit Kolan, men du kan ju svara ändå så att säga.
Är det så illa?
Ja, precis. Precis. Bra, vi har fått svar från båda 2. Jag tar rätta svaren först. Vem leder poängligan i SHL? Rätt svar Kolan är...
Daniel Saar.
Exakt. 50 poäng. Hans Abrahamsson trodde på Emil Pettersson. Vem har blockat mest skott? Jag tror Abris svarade Bertilsson och jag tror Karlsson tog sin forna backkollega Anelöv, visst var det så? Ja, mest utvisad, det är Cooper, 100 minuter. Vilken line-up-låt har Jonte Dahlén? Och där fick jag, vi ska se nu, Abris trodde ju då på Let Me Entertain You. Det är väldigt bra gissning. Det var ju Zäta som hade den låten. Kommer du ihåg det, Abris?
Jag vet, men det var den enda jag kunde från Tim Risal, så jag tog den.
Ja, ja. Och Kolan svarade I am the one and only. Den känner jag inte riktigt igen. Men om jag hör...
Den känner jag igen.
Jaha, okej, okej, okej. Korrekt svar är Du ska vara president med Imperiet.
Såklart. En av mina favoritlåtar.
Ja, ja, precis, precis. Jag tror att även Jonte Hedström hade den låten som line-up-låt, Du ska vara president. Men jag är inte helt säker, ni får googla det i alla fall. Vilka SHL-lag är bäst boxplay i statistiken? Ni båda gissade på Växjö. Rätt svar är Skellefteå med 84.
Ja.
Jaha.
Pust! Och det innebär att, hur många rätt hade du, Abris?
Noll.
Noll. Och Kolan vinner alltså med 1-0. Ja, det är inte lätt att vara hockeyexpert.
Nej, jag ville bara bevisa att jag liksom inte googlade. Så framöver så kommer jag googla allting. Liksom. För nu tror ingen att jag googlar. Så att jag hade en sån plan.
Men jag tror det är första gången du torskar faktiskt en quiz som vi haft.
Nej, jag torskade flera där. Det gjorde jag. Men jag vann nog fler än jag förlorade i alla fall förut. Men då var det lite annorlunda. Det var lite, det här var nytt. Jag måste ha ett helt annat mindset, kom jag fram till.
Och för ni som lyssnar på det här så har jag ju berättat för Mattias och Hans att plugga statistik. Men jag kanske inte var riktigt tydlig med hur hemläxan skulle se ut i alla fall. Men bra jobbat, får jag säga så i alla fall?
Ja, absolut, och jag hoppas att lyssnarna har lite kul med det här i alla fall.
Det finns många frågor vi kan ställa oss i slutet av säsongen. En är bland annat, vem är årets tränare i SHL? Det finns ju 14 huvudtränare och man kan ju se det från massa olika sätt. Börja med dig, Abris. Vilken huvudtränare tycker du har gjort bäst jobb med sitt manskap?
Ja, utifrån förutsättningar och förväntningar så är det två namn som sticker ut. Och det är Björn Hellqvist i Leksand och Joakim Fagervall i Malmö.
Ja, och vilken väljer du då?
Det är svårt att komma runt Hellqvist. Alltså. Det är det, jag måste säga det. Jag höll på att trissa dig lite grann inför så vi skulle ha lite olika. Men det är klart att det Hellqvist har gjort med ett notoriskt lindansarlag, höll jag på att säga. Eller vad blir det, upp och ner lag? Och liksom, det är inte lätt. Och det har vi sett i Linköping och i Brynäs och i HV. Och de här, att det är inte bara att gå dit och förändra de här sakerna och göra det på rätt sätt. Så att, jag får ge honom den.
Vem tycker du, Kolan?
Nej, jag kan inte säga emot Abris. Han har ju rätt i det mesta. Så jag säger samma. Det är ju, om någon ska ha det priset så är det ju Björn i år. Även om, jag menar, om Rögle nu går och vinner serien, då klart att Cam har gjort ett fantastiskt jobb där. Men de har ju förutsättningarna för att vara ett topplag. Så jag tycker inte att det är så konstigt. Men det Björn har gjort med Leksand är ju helt otroligt. Jag älskar den där intervjun i början när han säger att han ska lära Leksand hur man vinner hockeymatcher.
Det är många som skickar ut det nu på sociala medier att han fick väldigt rätt.
Ja, men det är alltså som för en annan då när man sitter och tittar på tv, då känner man ju så här, för jag vet han pratade om att de skulle vara topp 6 och så vidare, och då tänker man så här, jaha, hur ska det gå till? Ja, nu har ju grabbarna och Björn visat ganska tydligt hur det ska gå till, så det är ju väldigt kul att se att det blir så.
Hur har du trivts under Björn Hellqvist pipa?
Jag tror jag hade trivts ganska bra. Det är väldigt få tränare som jag har problem med. Så Björn verkar ändå vara en väldigt vettig människa. Så, sen att han är hård och sådär, det är bara bra. Det är det vi pratar om med de här lagen som förväntas vinna. Du måste ha en tränare som är på spelarna.
Men är han så hård egentligen?
Nej, men det jag har fått ifrån alla killarna är att han är väldigt noggrann. Och det här som vi sa, att ja, men Bulan visar på video och är på spelare när de inte gör det de ska. Och det är precis samma signaler jag har fått ifrån vissa spelare att Björn också gör. Att är han inte nöjd så kan han blåsa av på träningen och tillrätta visa och så vidare. Så att, ja, jag tror att det är början på någonting väldigt bra där.
Sen gäller det också att spelare, alltså rätt spelare, blir kvar. Vi har en liten följdfråga här som ni valde Leksandstränaren Björn Hellqvist till årets tränare, eller säsongens tränare hittills i alla fall. Och vi har ju en vattendelare i Leksand, det är med Mattias Ritola. för detta VM-spelaren och som har en oerhört fin karriär bakom sig. Född 87 om jag minns rätt. Fyller alltså 34 år under 2021. Hans kontrakt går ut. Hur ska Tjomme Johansson göra med en kontraktsförlängning, tycker du, Abris?
Jag tycker nog att de i alla fall ska diskutera det. Och sen tycker jag kanske inte att man ska lägga sig jättehögt i lön om man ska ha kvar Ritola. Men det handlar nog väldigt mycket, tycker jag, om hur man kommer överens rent ekonomiskt. Därför jag tror Leksand klarar sig utan Ritola, men jag tror också att man kan ha nytta av honom, inte minst om det är liksom för att ha en bredd på spetsen i truppen där. För min känsla är att Thomas Johansson har ganska klart för sig hur hans lagbygge ska se ut nästa år. Jag tror att han i stort sett har i stort sett alla pusselbitar på plats, så där är det kanske inte jätteframdukat för Ritola. Men däremot så vet vi också att spelare kommer och går under en säsong med skador och annat, och att ha honom också så att man breddar sin topp 6 forwards lines. Det tror jag att det kan vara intressant att ha Ritola. Så vore jag sportchef så skulle jag definitivt ha tagit en dialog med Ritola och förklarat så här mycket pengar har att lägga på din roll, och vill du gå med på det så och känner dig motiverad så kör vi på det.
Och jag vet, Kolan, du satt ju på gräddhyllan igår där du bor och såg Ritola skicka den här jättefina passningen till Heinemann där. 1-0 målet var det mot Luleå. Går det verkligen att inte förlänga med Mattias?
Ja, alltså jag tror i hans fall så handlar det ju om två saker. Nummer ett är ju hans skadehistorik. Det är ju svårt kanske, och man tänker i Thomas fall att du vill ju ha spelare som kan spela hela säsongen, och han har ju en ganska tung skadehistorik på slutet med mycket missade matcher och så vidare. Kan han få ordning på kroppen och kan spela en hel säsong, så har vi ju sett nu, han har ju verkligen stärkt sina aktier, och han har ju visat framförallt de här senaste matcherna när vissa toppspelare har varit borta, han får chansen i första PP och ändå levererar bra. Så jag tycker lite grann som Abri säger där, med att han kan vara med och stärka upp om det försvinner toppspelare och så vidare som åker på lite skador, så kan han komma in och fylla den rollen. För han har ju inga problem att hålla i pucken, och han slår ju otroligt fina passningar. Jag tycker han påminner lite grann om Mark, det här med att han är stark på pucken och alla de där bitarna. Sen så kommer det säkert komma till i slutändan, så varenda kontrakt handlar ju om hur mycket pengar man ska ha. Så att det är väl där det kommer att avgöras om man får vara kvar eller inte. Om han är villig att gå ner i lön eller sådär.
Har du stannat i en klubb, Kolan, där du har fått en rejäl lönesänkning någon
gång? Nej, det har jag inte.
Är det för på grund av lönesänkningen, eller är det för att dit jag försöker komma är att jag undrar hur man fungerar som, det kan vara arbetare på Aftonbladet eller hockeyspelare i ett SHL-lag. Om en chef berättar att jo, vi vill ha dig kvar, men kan du halvera din lön? Då skulle i alla fall jag fundera på, vänta nu, hur blir det här? Ska jag verkligen stanna kvar på den arbetsplatsen när de vill halvera min lön? Är det verkligen, vill de verkligen att jag ska vara kvar då?
Ja, för om de inte ville, då hade du inte fått ett förslag överhuvudtaget. Det är ingen som delar ut ett förslag, även om det, om vi säger halvera lön, så kan det fortfarande vara otroligt mycket pengar. Bara för att gå tillbaka till det jag svarade på innan, att jag aldrig har stannat kvar. Jag har aldrig fått lönesänkning någonstans. Så att det har inte varit aktuellt att spela för mindre. Jag har aldrig haft den möjligheten.
Men vi säger så här då. Nu kör jag en ponerande fråga här. Fiktiv fråga. Tjomme kallade in dig för ett år sedan. Vi är jättenöjda med Kolan. Du är en fantastisk människa. Du är en duktig hockeyspelare. Vi vill erbjuda dig ett ettårskontrakt med 42 500 kronor i månadslön plus bonus för slutspel. Vad säger du om det? Hur hade du tänkt då och funderat?
Då hade jag tackat nej, för jag tjänar mer på min inkomstförsäkring som jag haft hela året.
Vadå inkomstförsäkring? Nu tappar
jag mig. Ja, förlåt. Men man har via Spelarfacket och Unionen så kan man teckna en inkomstförsäkring. Det kan vem som helst göra som är höginkomsttagare. Så att då försäkrar du din lön. Du kan försäkra din lön upp till 150 000 i månaden. Så då får du, kan du få 80% av 150 000 då, om man tjänar så mycket.
Det innebär att du kan gå och stämpla och tjäna mer. Är det så
ja, precis. Menar, i 200 dagar så kan du få 80% av det man tar ut i lön när man är arbetslös. Så,
då har du bättre lön att inte göra någonting.
Ja, men precis. Så det var ju kanske det också som i mitt fall. Det är svårt att ta ett jobb i Allsvenskan när man får kanske en tredjedel av vad man får att gå hemma. Och det är skillnad att vara arbetslös när man är 35 och inte vet om karriären ska fortsätta eller inte, eller om man är 25, för då hoppar man ju på vad som helst. Men för att gå tillbaka till din fråga där, så jag hade ju kunnat tänkt mig att spela ett år till för en rimlig lön, alltså en låg lön i, om man ser till ett SHL-lag, för att jag har mitt hus här, jag bor här, jag tycker om att spela hockey, så att självklart hade jag kunnat. Men inte för 42 000. Men till en rimlig lön hade jag absolut kunnat tänkt mig att göra det. Och jag kan tänka mig att i Ryttolas fall så är det kanske lite likadant. Han har ju sitt hus precis bredvid ishallen och han lever sitt liv här. Och det vet ju Thomas också. Så klubbarna vet ju ungefär vilken situation spelarna är i.
Jag tror att Mattias själv kommer välja att inte spela någon mer. Det var jag tror. Jag tror att han känner att det räcker och att han berättade efter någon match jag pratade om, jag tror det var Djurgården-Leksand, så berättade han att han hade fått ryggskott och då han kom knappt ur sängen, sa han. Men sen var han jätteduktig i den här matchen mot Djurgården. Så att, och sådär. Men jag tror att han har haft väldigt mycket krämper och kanske blir rädd också efter ett tag. Vänta nu, jag vill ju kunna leka med mina barn, jag vill ju kunna liksom ha ett vettigt liv efter karriären. Sen vet jag inte hur det funkar med om man kan få någon typ av... Om man slutar på grund av en skada då, kolan, hur funkar det då?
Men då kan du ju få någon slags ersättning. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men jag tror att du får betalt i alla fall ett par år till om det är så att du blir bedömd att du måste sluta på grund av skada. Då har du försäkringar som täcker dig. Och jag tror att det kan vara fram till man är 40, inte längre än så. Och det går hela tiden neråt, så man får mindre och mindre pengar för varje år. Det är inte som det var förr, då kunde du ha hur mycket pengar som helst, ja, ända fram tills du var 40. Det var ju många som slutade där när de var 25.
Jan Mertzik och Thornberg är väl två som jag vet har ja, men alltså, cashat in ganska bra på den här invaliditetsförsäkringen.
Ja, och han, vet han, Halvardsson i HV också.
Johan Halvardsson, ja, precis ja. Hur tror du, vad säger du då, Abis? Hur tror du Ritto gör?
Jag tror att han är sugen att fortsätta faktiskt. Jag tror att han tycker det är jäkligt kul att spela och framförallt att spela en säsong med den här fantastiska publiken i ryggen också. Och nu i ett Leksand som kanske kommer att vara en het guldkandidat nästa säsong om man inte är det redan nu. Jag tror att det lockar enormt. Och sen också så tror jag både han och Thomas Johansson är medveten om att han kanske inte håller 52 matcher, eller det tror jag inte att han gör, men att han har en lite skräddarsydd roll där han får liksom återhämtas och där han kan komma in och spela när andra är, kanske landar på en 30 matcher eller någonting sånt där på en säsong. Och han är ju, så är han hel och frisk, så är det ju en toppspelare, inte minst i powerplay och sådär. Så att Leksand har ju också ganska bra ekonomiska muskler, så att man skulle ju liksom kunna ha råd och ha honom, som jag var inne på, som en liten joker där och kunna definitivt kliva in och ersätta de största stjärnorna när de är borta under kortare perioder i det laget.
Hur mycket har en försäsongsträning och liksom det jobbiga fram till grundserien börjar inverkan på om man rent mentalt känner sig redo för en säsong till, Kålan?
Ja, du... Jag vet inte riktigt. Jag själv har ju aldrig... Jag var ju aldrig i det där riktigt. När säsongen tog slut i fjol, då var jag ganska... Jag var ju rätt säker på att jag inte skulle spela något mer. Även om jag inte sa det utåt. Men det var min känsla. Och under sommaren så har inte jag riktigt då tränat för att spela. Utan jag tränade mest bara för att hålla igång. Så jag har själv aldrig haft
Jag såg det på Arctic-gymmet där. Jag såg det på Arctic-gymmet, då körde du järnet i alla fall. Du var ju riktigt svettig där. Var det.
Ja, men man kanske fetsvettas också, eller hur?
Ja, jag trodde det där var ge järnet i alla fall. Men det kanske var mest att hålla igång träning. Vi har lite olika nivåer på vår träning.
Ja, nej, men jag tror att såklart, du måste ju... Om du ska spela så då måste du ha huvudet med dig. Och det lär man ju ha bestämt. Och jag tror inte man kan gå över sommaren och hålla på och fundera. Det är väl bara Dick som klarar av att göra det kanske. Som har sån otrolig talang. Men för oss flesta vanliga så då måste man ha bestämt sig innan. För du behöver de här månaderna på sommaren för att komma i form. Så att man är redo när pucken släpps. Annars blir det inget roligt.
Bra tugg och tack för all info, Kolan. Det är därför vi har med dig för att du ska berika vår podd och ge oss kunskap och ge våra lyssnare också kunskap. Sista ämnet som vi tänkte skulle beröra, Djurgårdens IF. De står just nu utan en huvudtränare. Robert Olsson kommer flyga vidare till Skellefteå och starta ett nytt kapitel i sin coachkarriär. Vem tycker ni ska ta över Djurgården?
Ja, jag har ju lyft fram Johan Hedberg, jag står fast vid det.
Oj, oj. Det var lite väl snabbt. Jag har ingen kandidat på rak arm, tyvärr.
Du får tänka lite, så tar jag över lite här, Kolan.
Ja,
vad säger Abris om Tommy Albelin då? Jag vet att han har förlängt i Schweiz, men det är vi vet ju också om hur det är med tränare. Det är out, man kan värva hit och dit, Hellqvistgate och så vidare. Vore inte det ett grymt namn mot sponsorer och Djurgårdssupportrar att Tommy Albelin, 1000 matcher NHL, en A-människa, kommer hem till Djurgården och lyfter laget?
Jo, men visst, absolut. Sen vet jag inte om han är Joakim Eriksson-kompatibel och så. Att det skulle fungera smärtfritt det samarbetet. Han är ju inte superuppdaterad på svensk SHL-hockey heller för den delen. Så att, och framförallt...
Men han är väldigt ödmjuk och jag vet om att han skulle läsa på.
Ja, absolut. Ja, absolut. Seriös på alla sätt. Sen vet jag att han har ju förlängt för inte så länge sedan till 2024 med Schweiz. Så att komma hem då, jag hörde i alla fall att Robert Olsson fick väl en kraftig lönesänkning i det förslaget och komma hem och vara SHL-tränare för 90 000 i månaden eller 100 000 i månaden kontra att köra landslagslivet med Schweiz. Där han är ju med både på juniorlandslag och A-landslag och allting. Där. Så jag tror att han har en väldigt bra roll och trivs väldigt bra med det också. Så det kan absolut vara ett bra namn för Djurgården. Men jag är inte så säker på att han väljer att hoppa av det uppdraget i Schweiz, eller om man ens kan det. Det är ju också en fråga.
Nej, det vet jag inte, men jag säger ett drömnamn och ett namn som vore mycket bra att för Djurgården och få loss.
Men då kan jag få bolla till Kolan där då. Hur viktigt tror du det här, Kolan, att man har har koll på SHL, varit i SHL, har det någon betydelse så, tror du, på en sån tränare som Albelin, som han är ju borta från Sverige i 40 år, eller så jag vet inte riktigt, 30 i alla fall.
Jag tror inte att det har sån stor betydelse. Det känns ju mer som att man vill ju ha, du vill ju ha en person som är rätt, och sen att det finns, du vet ju hur mycket kunskap han sitter på. Och ja, jag skulle nog säga att det är det. Sen om man har varit tränare i SHL eller inte, det tycker inte jag spelar så stor roll. Men nu, jag har en kandidat nu.
Åh, du har funderat färdigt.
Ja, jag vill ha Bert i Djurgården.
Oj, Bert Robertson. Ja. Bert Robertson. Nu är han på väg, eller väl även presenterad i Rappersville. Men varför tror du att han skulle passa i Djurgården?
Ja, men, jag har alltid gillat Bert och just det att han står ju för mycket och ställer krav och allt det här. Sen vet jag inte varför det blev som det blev i Linköping. Det känns som att om inte han kan få ordning på dem, vem ska kunna få ordning på Linköping? Jag hade velat sett Bert i Djurgården.
Det är en oerhörd karaktär och jag kommer sakna honom i svensk hockey. Djurgården är också lite speciell förening. Det har blivit de senaste åren. Det är väldigt mycket att den som är general manager där, Joakim Eriksson, bestämmer ganska mycket i klubben runt det sportsliga. Han lutar sig inte tillbaka utan är väldigt delaktig överallt. Och det måste man då kunna hitta en tränare som kanske accepterar. Det vill säga att man har en skugga med sig hela tiden som försöker hjälpa till så mycket som möjligt. Och det kanske inte alltid är helt smärtfritt. Vad tror du om Bert i Djurgården, Abis?
Ja, jag blev lite bränd. Jag trodde att han skulle funka. Jag lanserade väl honom till Linköping till och med där innan Niklas Persson bestämde sig och tyckte att det skulle vara ett drömnamn där för dem, eller ett bra namn ska jag säga. Men jag var ju lite bränd där det inte funkade alls och kände väl att jag inte har speciellt bra koll på vad som funkar här och var. Så att jag är lite osäker på det. Jag förstår också att det var huvudtränare i SHL är någonting annat än att vara assisterande tränare. Det har jag väl förstått tidigare, men kanske ännu mer fått liksom förstärkt nu med det här med Bert och Niklas Ram också för den delen som skulle testa och bli huvudtränare och inte funkar så bra. Så att jag tror att det kanske inte är mitt första namn dit.
Men i alla fall intressant tränarnamn. Nu som sagt var han kommer fortsätta till Schweiz, men karriären tar säkert slut där. Djurgården behöver tränare framöver, så varför inte? Vi har passerat en timme, och hur snabbt springer du milen på, Kolan?
Jag har inte gjort väldigt många löppass sen mars förra året, så jag får nog vara glad om jag springer den på en timme idag. Det är tveksamt.
Ja, då hinner i alla fall de som kör Kolan-tempot, de har i alla fall typ sprungit klart nu och vill ta av sig AirPodsen eller hörlurarna och springa in i duschen. Vad kommer du göra den här veckan, Abis? Vad är du mest fokuserad på? Slutet av SHL? Eller avslutningen av SHL? Eller starten på det hockeyallsvenska slutspelet?
Det får väl bli hockeyallsvenska slutspelet. För de verkar i alla fall ha lättare att spela matcher. I SHL vet man ju aldrig hur många matcher det blir kommande vecka. Så att det känns ju lite mer stabilt med hockeyallsvenskan och slutspelet. Där verkar vi i alla fall så vi kan sikta in och spåka på de matcher som ska spelas. I SHL är det ju väldiga problem fortfarande med covid-smitta i flera lag.
Jag vill bevaka Hedberg versus Kente. Vad vill du slänga dina armar runt?
Ja, det är svårt ändå att komma runt den här bottenstriden i SHL där. Om du ändå ska köra med slutspelet där, så får väl jag sikta in med
det. Jag tänkte du skulle välja en kvartsfinal.
Ja, du tänkte så. Ja, men då får det bli Timrå AIK i så fall. Och den är ändå spännande, tycker jag.
Bra. Bra tugg idag, gubbar. Och tack för att ni var med och poddade. Och tack till lyssnarna som var med och lyssnade under den här timmen. Vi hörs snart på en plattform nära både oss och er. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.